Välkommen, det här är podden Idéburen välfärd. Och bakom podden står Skyddsvärnet anno 1910. Skyddsvärnet jobbar med att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor i samhället. Jag som är programledare heter Thomas Tränkner. Idag kommer vi att prata om barn på slutna institutioner. Och en som har ägnat mycket tid och forskning åt det här, det är ju Tove Pettersson som är dagens gäst. Välkommen Tove!
Tack så mycket!
Du är ju professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Kan du berätta mer om vad det handlar om?
Ja, det handlar om att man är involverad i både forskning och undervisning. Dels undervisning av de som ska bli kriminologer och dels i egen forskning som för min del har handlat mycket om barn på låsta institutioner.
Ja, just det. Hur länge har du varit professor i kriminologi?
Jag blev professor 2015.
Ja, det är ju ett verkligt aktuellt ämne. Du har ju ett antal forskningsprojekt och bland annat det här med barns färd genom den sociala barnavården läser jag på Stockholms universitets hemsida och trygghetsplaner. Men vi kommer ju prata i lite olika delar om det här med barn på inlåsta institutioner. Alltså oftast tänker man ju då på så kallade SIS-hem.
Ja, det är ju SIS-hemmen som är de låsta institutionerna. De enda som faktiskt har de befogenheterna att låsa in de här barnen. Och de som placeras där kommer dels i en mindre grupp som jag har gjort en del rapporter om, som är dömda till sluten ungdomsvård. Och det döms man ju till då om man begår ett brott som om man var över 18 skulle generera ett fängelsestraff. Och då är det för de som är mellan 15 och 17 år när de begår brottet då. Och det är väl ungefär 70 ungdomar per år. Det har varierat lite över tid, men i genomsnitt ungefär 70 per år, huvudsakligen pojkar som döms till det. Och sen har vi den stora gruppen som placeras på de här låsta institutionerna, och det är de som placeras genom socialtjänstens försorg och då i den här lagen om vård av unga och det som man kallar för beteendeparagrafen, och det är då de barn som placeras tvångsomvårdas på grund av eget beteende helt enkelt. Man kan också tvångsvårdas på grund av omsorgsbrister som mer rör familjeförhållanden. Men det här, de som hamnar på låsta institutioner är de som placeras på grund av sitt egna beteende, riskbeteende, och alla placeras inte, ska sägas, på låsta institutioner av dem, utan det är väl ungefär hälften. Och det är cirka 1000 per år som placeras genom socialnämnden.
Och vad är det som har föregripit att hamna där? Alltså varför placeras ungdomarna där?
Ja, alltså det handlar ju om de tre kriterier som finns. Det är att man har allvarlig och upprepad brottslighet eller missbruksproblematik eller det som kallas för socialt nedbrytande beteende, som är ju vidare och lite mer svårdefinierat. Men där ingår till exempel att umgås i riskmiljöer, kan handla om både droger och kriminalitet eller annat. Det kan handla om prostitution, att man prostituerar sig eller riskerar att råka illa ut på olika sätt. Och det kan också vara till exempel brottslighet, men som inte då når upp till det här kriteriet som är i själva brottskriteriet. Och det är unga med, alltså, som, och det är en förutsättning är också att man inte kan ge vård på frivillig väg. Därför att det här i första hand ska man ju nå de här unga med frivilliga insatser. Men det här är när man då menar att det inte går. Och det är förvaltningsrätt som tar ställning till det. Och det här är ju unga med väldigt mycket problem bakom sig. De har ofta själva varit utsatta för olika övergrepp och liknande. De har inte sällan problem i familjen. Det behöver inte betyda att de inte har föräldrar som vill dem väl och är engagerade. Men kanske inte förmår på olika sätt. Det handlar också om att de, ja, förstås har gjort en mängd saker, men de behöver inte vara, det är viktigt att poängtera, de behöver inte ha begått brott eller vara dömda för brott för att placeras genom socialtjänsten. Faktum är att majoriteten är placerade på andra kriterierna, men det är klart att en del av dem har också begått brott.
Mm. Och ja, du forskar ju på det här. Hur väl funkar det här då? SIS har ju varit på tapeten våren 2024 i allra högsta grad. Till och med så mycket att de har ju funderat på att göra om hela SIS.
Ja, alltså det är ju bra att missförhållanden uppmärksammas såklart. För det här är ju väldigt utsatta barn som är placerade med tvång och i låsta former. Så det är ju jätteviktigt att man granskar de här institutionerna. Och det är ju allvarligt när det sker övergrepp och liknande. Och, sen, men det ska ju sägas då att många av dem som jobbar på de här institutionerna anstränger sig ju verkligen för att göra gott för de här barnen. Så det är ju inte bara personal som beter sig illa mot dem, måste man minnas. Men det är ju oacceptabelt varje gång det sker, såklart. Så det är bra. Jag tycker det är jättebra att man gör den här översynen. Jag hoppas det kommer något positivt ur den. Så. Sen är det här ett evigt problem med den här typen av låsta institutioner och utsatta barn eller utsatta människor. Det är ju ingen nytt att det tyvärr sker övergrepp mot dem och att de inte vården fungerar som den ska. Och det är också så, vi vet också, det går också generellt sett dåligt för den här gruppen unga. Delvis förstås beroende på att de har väldigt svåra omständigheter redan innan de hamnar på en SIS-placering. Men, eller alltså låst institution då. Men också för att det är svårt att bedriva vård i låsta former som gör gott. Det betyder inte att det är omöjligt, men det är verkligen svårt faktiskt.
Det här har ju du tittat på forskningsmässigt under flera år. Du har ju skrivit flera rapporter som SIS refererar till och tar till sig till stor del. Ju. Till exempel det här med öppenhet och även vad som händer kanske efter att man har kommit ut och hur man gör det på ett bättre sätt.
Ja. Jo, för en sak som är viktig. Dels är det viktigt att man, de här placeringarna, de ska vara så korta som möjligt i låsta former. Sen vad det betyder är ju olika för olika unga, men man ska verkligen försöka hålla dem. Om man tycker man måste placera de här unga på låst institution så ska det vara så kort tid som möjligt för att göra så lite skada med inlåsningen helt enkelt. Man ska försöka små grupper, ännu mindre kanske än man har idag på SIS. Sen är det jätteviktigt att det bygger på tillitsskapande relationer mellan personalen och de unga, och det här är svårt att få till i en miljö där de är inlåsta och inte vill vara där såklart, men det är jättecentralt att man får till den där relationen och det behövs bland annat välutbildad personal för det, och de har ju svårt att rekrytera den personal de kanske skulle önska på de här institutionerna, eller önskar helt klart, inte bara skulle. Och sen är det precis som du var inne på, jätteviktigt vad som händer efter. För det spelar ingen roll om man lyckas få till en förändring på institutionen om den inte går att bibehålla efteråt. Och då måste man planera, redan från början måste man planera för vad som ska hända när de här unga kommer ut, oavsett om de är dömda till en påföljd eller om de är placerade genom socialtjänsten. Och man måste ha de stödinsatser de behöver efteråt.
Vad händer med de som lämnar SIS-hem och kommer ut i det fria, om man tittar på till exempel återfallsfrekvens? Några blir det bra för och några blir det inte alls bra för.
Ja, när det gäller återfall så har jag tittat bara på de som döms till sluten ungdomsvård, ska jag säga. Men andra studier har ju tittat på de som placeras på låsta institutioner, och det är som sagt, det går bra för en del, men det går också ganska illa för en del, och det är hög överdödlighet och annat för den här gruppen unga. På dem, vad gäller sluten ungdomsvård då, så är det ju ganska höga återfall, tyvärr.
Det är fler än det, om man säger efter vad jag förstår, så är det de flesta faktiskt, mer än hälften av pojkarna går tillbaka i en kriminalitet.
Ja, så är det. En stor majoritet begår nya brott inom, säg, 2 år. Eller lite, alltså, ja, en stor andel begår nya brott. Samtidigt så är det faktiskt viktigt att se att ungefär hälften av dem, eller mer än hälften av dem, begår inom 2-årsperiod till exempel, begår faktiskt inte så allvarliga brott, eller döms för så allvarliga brott, att de får en ny frihetsberövande påföljd. Och det betyder ju någonstans att de i alla fall inte har lagförts för lika allvarlig brottslighet igen. Men det är ju fortfarande väldigt höga siffror. Vilket ju betyder, och det handlar bland annat om att de har så väldigt hög risk för återfall. De har begått brott tidigare, de har en massa problem bakom sig. Så man kan inte förvänta sig någon slags magisk kur där man kan liksom få till oerhört låga återfall. Det finns inte det, tyvärr. Men varje ung man kan hjälpa till att inte återfalla och inte hamna i den typen av liv är ju väldigt mycket värt, både för de unga men också för samhället generellt faktiskt. Och sen någonting som är faktiskt förvånade något i min sista studie, det var att de här återfallen från sluten ungdomsvård har faktiskt minskat över tid. De var lägre, även när man tog hänsyn till sådana här faktorer som skulle kunna egentligen ligga bakom lägre återfall, som att det till exempel om de var i lägre utsträckning tidigare var dömda, som en sån här typisk risk för återfall. Även när man kontrollerade för sådana faktorer så var det faktiskt lägre återfall i slutet på perioden. Och den var fram till och med intagna 2017. Man måste ju ha lite tid på sig för att kunna följa upp dem i återfall. Men det här är också faktiskt i linje med vad kriminalvården har visat under samma period, att återfallen har minskat. Och sen ska jag säga också att återfallen är, det går inte att göra exakta jämförelser, men de är ungefär som unga dömda till fängelse från de här institutionerna. Så att det är inte några dramatiska skillnader mellan om man har fått sluten ungdomsvård eller är då över 18 och har fått fängelse.
Mm. Är det någon skillnad mellan män och kvinnor, pojkar och flickor? Har du tittat något på det?
Ja, alltså det finns en del skillnader. Dels är det ju väldigt få. Och när det gäller dömda till sluten ungdomsvård så är det väldigt få flickor. Det är någon enstaka per år som döms till sluten ungdomsvård, för de begår ju inte lika allvarliga brott. De återfaller också, de som har dömts återfaller i tydligt lägre utsträckning än pojkarna. Och det är inte heller helt förvånande, för det brukar vara så att kvinnor återfaller i lägre utsträckning. De har också mindre tidigare brottslighet bakom sig och så. När det gäller de här placerade genom socialtjänsten så kan man se att det är väldigt olika problem man har omhändertagits för när det gäller flickor och pojkar. Pojkar är inte det minsta förvånande förstås, men mycket oftare brottslighet. När man tittar på det här kriteriet, socialt nedbrytande kriterier, som i och för sig också ofta är det som pojkarna placeras på, så är det samtidigt väldigt olika problembilder som framkommer där. Jag och en kollega, Maria Andersson Fågel, har tittat på alla LVU-omhändertaganden, oavsett om man placeras på SIS eller inte, och det är väldigt skilda problembilder. Flickorna är, man handlar om att man är orolig för vilka miljöer de är i, att de ska utsättas för saker, att de, man sexuell risktagande pratar man ofta om när det gäller dem. Och när det gäller pojkarna så är det väldigt tydligt att det är kriminalitet, utåtagerande, aggressivt beteende och liknande. När det gäller det här missbrukskriteriet så är det däremot faktiskt ganska lika för flickor och pojkar.
Om man tittar på din forskning som du har bedrivit och som du bedriver nu i ett gängprojekt, vad är det som är det mest aktuella, det som du helst pratar om?
En sak som jag tycker är viktig i sammanhanget, i alla fall åtminstone, det är att det ofta målas upp som någon slags bild av att de här som döms till sluten ungdomsvård är helt annorlunda än de som döms, som placeras av socialtjänsten. Och det är klart att till viss del är det så om man tittar på alltså flickorna, för de har ju andra typer av problem. Men tittar man på pojkgruppen så är det klart att det inte är exakt likadant, men när man tittar på deras behov av hjälp och stöd inom olika områden så är den påfallande lika. Alltså de har väldigt liknande bakgrunder. Och att det här skulle vara helt olika grupper stämmer liksom helt enkelt inte. Många av dem som döms till sluten ungdomsvård har också tidigare varit placerade på SIS genom socialtjänsten. Men sen tycker jag att det som är, som jag tycker är otroligt centralt och jätteviktigt och som man inte har lyckats få till ännu, men som man faktiskt måste få till, det är ju det här med vad som ska hända efter institutionsvården. Det är så oerhört centralt att de får stöd, och det finns en hel del. Nu har inte jag kunskap direkt från socialtjänsten, men det finns ganska mycket berättelser både från de unga själva och från personalen på institutionerna, att det här stödet efter, där socialtjänsten är jättecentral, kan fungera bra men också ofta brister faktiskt. Mm.
För det är ju så att SIS själva har ju inte egentligen som uppdrag att ansvara för vad som händer efteråt, utan de släpper ju det här vidare till nästa myndighet kan man säga.
Ja. Det är ju så. Det är så det ser ut. Och det är, när det gäller de som är placerade genom LVU så är det ju, där har ju socialtjänsten ansvaret hela tiden och de har egentligen det för de dömda också, men det är svårare att få till att de tar det. Sen tycker jag en annan sak som är viktig i det sammanhanget, det är att det är en så jättetydlig debatt nu där allting handlar om att vara hårdare, låsa in mer, inte chansa, inget får hända. Och det finns, jag kan ha viss förståelse för det. Det har ju hänt dramatiska saker och vi har en situation som är ganska problematisk där ju en del av de här unga är involverade. Inte alla, ska man minnas dock. Verkligen inte alla som är placerade på SIS. Och nu tänker jag på situationer med gängskjutningar och liknande såklart. Där är ett problem idag är att det där spiller över på att man inte vågar låta unga försöka, för man är så rädd att det ska gå fel. Och vi vet att det är återfallen och möjligheten att liksom vända sina liv blir betydligt. Alltså det blir bättre om man får möjlighet att dels komma ut utanför institutionen och öva, kanske komma till en öppen avdelning där man får liksom ta mer ansvar, får testa på att klara av och ta ansvar utan att återfalla. För de här unga vill, jag har intervjuat många av dem, väldigt ofta vill de i alla fall i någon mån på något sätt förändra sina liv. De vill egentligen inte fortsätta med det här, majoriteten av dem. Det kan finnas undantag såklart, men de flesta uttrycker att de skulle önska sig ett annat liv. Och man måste våga ge dem chansen. Och det tycker jag, idag går vi mot en situation där man inte gör det. Och det kommer att leda till tyvärr ökade återfall för gruppen utifrån det vi vet om utsluss och sådana faktorer.
Men om vi pratar just om vad som händer efteråt, vad vill du se mer utav? Vad pekar din forskning på skulle vara effektiva åtgärder för att det här ska bli bättre?
Dels, lite har jag varit inne på, man måste försöka ha så korta placeringar som möjligt och små grupper och verkligen bygga bra relationer mellan personal och unga. Och det är ju det man försöker förstås, men man behöver få till det ännu bättre. Det behöver vara mer välutbildad personal och det är inte min sak. Jag vet inte hur de ska lyckas med det, men det behövs faktiskt mer välutbildad personal. Det här är ett jättesvårt uppdrag.
Ja. Jag vet att SIS har ju satsat och startat ett program för de som har börjat som jobbar på SIS som vårdare och utbildar dem mer systematiskt.
Ja, SIS är naturligtvis jättemedvetna om att de behöver ha välutbildad personal, så det är ju inte det att man inte vill ha det från SIS sida, men det är svårt att få till, både med att rekrytera och sen då behålla, tror jag. Men det kan andra svara bättre på hur det ser ut mer exakt. Men sen är det här med att man måste försöka, alltså för att den här vården inte ska göra mer skada än nytta, vilket den väldigt lätt gör, så måste man försöka så mycket det går att öppna upp den, även om man är inlåst, men att kunna komma till öppen avdelning, de som klarar av det, att inte låta hela den här gruppen påverkas av en liten grupp som det är betydligt mer risker kring och säkerhetsfrågor och liknande. Att det inte spiller över som det gör idag ofta på hela gruppen som är placerad på SIS. Och sen är det stödet efteråt. Och där behövs, det kan behövas att de här unga faktiskt får möjlighet att flytta någon annanstans. Det är många uttrycker att de vill det. Många, men alltså en hel del av dem inser att de skulle behöva det om det ska gå. Men det är jättesvårt såklart, för att då måste kommuner samarbeta och en kommun ska vilja ta emot dem och sen ska de dessutom vilja det här hela vägen igenom. Och sen är det också så att man blir, det här är unga personer, de blir väldigt ensamma när de ska bryta med liksom hela sin tidigare tillvaro. Men det är i alla fall helt klart så att de kan inte bara komma tillbaka till precis det som var, oavsett om de kommer hem till sina föräldrar eller inte. Oftast är det till sina föräldrar de skrivs ut. Utan det måste vara väldigt kvalitativt rätt och riktiga insatser för den person det handlar om. Det går inte att säga precis exakt vad gruppen ska ha, utan det måste ju vara individuellt. Och det måste vara på plats direkt. Man kan inte låta de här unga gå någon månad och vänta på att något ska hända, utan det måste direkt så att de inte hamnar liksom tillbaks i det. Och då måste det planeras tidigt under institutionstiden. Och det är också svårt för unga. Jag har intervjuat flera unga som ganska snart skulle skrivas ut, som inte har haft någon aning om egentligen vad som ska hända. Och det är ju jätteolyckligt faktiskt.
Ja, för det är inte lätt för dem heller. De är kanske vana vid ett liv som blir helt annorlunda, där man helt plötsligt själv måste ta en massa beslut.
Nej, men så är det. För det första blir de väldigt påverkade av att vara inlåsta. Det visar intervjuerna. De kan behöva av bara den orsaken öva på att komma ut från institutionen, för de kan få nästan såna här paranoia reaktioner på att det är mycket folk och man vet inte ens hur man handlar i en kiosk, för att, eller man vet, men det är jobbigt så, och det, så är det med inlåsning, det gör något med människor. Så att dels det, men sen också att de behöver det där, den där hjälpen, och ha kanske en stödperson som är, som inte nödvändigtvis i socialtjänsten, men en stödperson som faktiskt verkligen är där och kan hjälpa dem att stå kvar när saker händer. För det är inte lätt. Det är faktiskt inte lätt att vända det här utvecklingen som de är mitt uppe i.
Nej. Och de här kriminella nätverken, de finns ju kvar. De är ju ganska också, de blir ju intressanta för den här personen att komma till, för där hittar de ett sammanhang, och det är väl det som gör att de dras till dem.
Ja, jo, nej, men det, så är det såklart att det, nätverken, alltså de ger ju något till de här, alltså de bidrar ju med något till de här ungas liv såklart. Det är pengar såklart också, men också en samhörighet har man ju sett i studier av vad som gör att man är med i de här kriminella nätverken, som ju flera Brå och andra forskare har gjort.
Om vi går tillbaka till själva vistelsen på SIS-hem och när barn är låsta och vad som händer där, finns det någonting där som du tittar på som du tycker man kunde, som din forskning visar att det här kan vi göra på ett nytt sätt?
Ja, alltså jag ska säga på en gång att jag är ju inte behandlingsforskare i den bemärkelsen att jag har tittat på olika behandlingsmetoder eller liknande. Samtidigt är det ju så att ganska lite av tillvaron på de här institutionerna är ju behandling, utan det är ju annat. De är där 24 timmar om dygnet och det mesta är inte behandlingsprogram. Men det betyder ju inte att det inte finns möjlighet att göra saker under resten av tiden. Tvärtom så är det ju det man måste göra. Man måste ju göra saker som inte bara handlar om renodlade program. Och då kan man, det är en sak som är otroligt viktig och som de här, som de har utvecklat på SIS och verkligen har blivit bättre på och säkert kan bli ännu bättre, men ändå gör förhållandevis bra som jag förstår det. Det är skolverksamhet. För de här unga har ju oftast jättebristfällig skola, och möjligheten för att komma vidare och få ett jobb och liknande är ju väldigt avgörande av att man ändå har en skolgång, skulle jag säga. Och det vet vi också från annan forskning att skolan är jätteviktig för att inte man ska hamna i längre kriminalitetsbanor eller vad man ska kalla det för. Så att skolan är ju, och den gör man bra, tror jag, det låter så. Jag har inte liksom gjort någon utvärdering av den heller, men både unga och personal är relativt nöjda med skolverksamheten, och många unga kan beskriva att de kanske för första gången på länge går i skolan och tar betyg och liknande, och det är ju jättebra. Men det kan man säkert stärka upp ännu mer, för det här är ju jätteviktigt för de här unga som har, alltså de har haft jättemycket problem i skolan, de, som grupp betraktat. Sen är det, om man då, om jag ska prata om annat än behandling som ju inte riktigt är mitt område, så är det ju att motivera. Alltså man behöver verkligen motivera de här unga till förändring. Man måste jobba med att se att det finns andra vägar att gå. De måste känna att det går att göra något annat. Och då är det ju den här relationen med personalen, och alltså att få till en tillitsfull relation mellan unga och personal. Och att också då få till att man, att de känner att personalen verkligen bryr sig om dem och att de ger dem chansen. Det pratar en del om också, att de måste liksom få möjligheten att visa att de vill förändra sig. Och det är också så det är tänkt på. Alltså SIS vet ju att de behöver arbeta med det och att ge dem chansen att försöka komma ut och så vidare. Sen om man, i vad mån man lyckas med det kan ju vara en annan sak, men det är ju inget man inte är medveten om precis såklart. Och jag skulle säga där också att det finns ju alltid så, alla ungdomar kan berätta om både bra och dålig personal, och så är det inget konstigt, men det är viktigt att minnas att de kan också berätta om personal de tycker är bra. Och då handlar det ofta om sånt som att de känner att de bryr sig om dem, att de ser dem som personer, att de ger någon form av uttryck till att de litar på dem och liknande.
Om vi ska prata lite framtid här nu då, vad är det som du står inför som är spännande i din forskning här under det kommande året?
En sak är faktiskt att vi precis har fått ett stort forskningsanslag, men det har inte börjat än, men det ska bli jätteroligt med ett samarbete mellan kriminologen, socialt arbete och Stockholms stad om socialtjänstens brottspreventiva arbete med barn. Det tycker jag ska bli jätteroligt att vara med i, men som sagt, det har inte ens startat än, utan vi har bara precis fått reda på att det blir. Men det är ett långt projekt. Vi tror att det kommer bli jättespännande, alla vi som är med i det. Och sen hoppas vi, men det får vi se. Det är alltid så där när man forskar. Man söker pengar för att få göra någonting och det vet man inte om man får förrän långt efter att man ansökte och väldigt många får nej. Även, alltså, det är, jag tror, 10% som får ja eller något sånt där av de som söker. Men jag och en kollega, vi gjorde ju den här stora LVU-studien, eller vi gjorde en stor studie med där vi följde upp alla som placerades enligt LVU paragraf 3, alltså det här eget beteende som var under 18 år, jag och Maria Andersson Fågel. Alla placerade 2015 till 2016. Och vi vill få följa upp dem, hur det har gått för dem, helt enkelt. Det hoppas jag få göra. Någon gång ska vi se till att få göra det. Men sen har vi en studie också. Den tycker jag också är jätteintressant. Vi har inte kommit längre än att vi har materialet och ska börja titta på det. Men som handlar om de särskilda befogenheterna, särskilt avskiljning och vård i enskildhet. Och avskiljning är ju då att man kan under vissa betingelser isolera, brukar man säga, men ta de här unga till en avskiljning som är då att man sätter dem i ett rum helt enkelt där de får vara max 4 timmar är det, men och det beror på då om den unge kan ha uppfattas som att han kan vara, hon eller han kan vara, skada sig själv eller någon annan så. Ja, reglerna är naturligtvis mer stringenta än så, men vi nöjer oss med det. Och vi har en studie där vi tittar på skillnader mellan olika avdelningar och institutioner i vilka som har högt, vilka har lågt, och så ska vi försöka se vad det är för faktorer som man kan, som förhoppningsvis kan förklara, eller i alla fall samvarierar med högre och lägre användning av avskiljning till exempel då. Och det förhoppningsvis kan ju leda till att man kan jobba bättre och i mindre utsträckning avskilja unga, hoppas vi. Därför att det här är något som de unga uppfattar ofta som väldigt obehagligt, såklart. Och det finns också en intressant skillnad där. Det är faktiskt flickor som avskiljs mest, mer än pojkar, vilket alltså det var inte så förut, men det har utvecklats till det. Och det är också något vi ska titta på, hur kan det komma sig?
Hur är det med det akademiska intresset för det här forskningsområdet? Jag tänker på tillströmningen av nya doktorander och ja, i största allmänhet så där. För det är ju också faktiskt en faktor för kunskapsutveckling, eller hur? Att det finns de som är dedikerade för det här ämnet.
Ja, vi hade faktiskt en avhandling alldeles nyligen på kriminologen som tittade på SIS och tvångsvården. Jonna Rennerskog som disputerar hos oss. Sen finns det väl mer inom andra ämnen kanske än kriminologi i första hand, eftersom det är socialtjänsten kanske och socialt arbete och så. Men det finns en del, och det finns en del forskare som är engagerade i de här frågorna. Så är det, och det är ju viktigt att det finns det faktiskt, eftersom det här är en så, alltså det är en ganska liten grupp unga eller barn, men de är ju väldigt i en väldigt utsatt situation.
Ja.
Alltså man kan väl säga att det är ett evigt problem på de här institutionerna, är någon slags balansen mellan liksom inlåsning och nu säkerhet pratar man mycket om och så. Och å andra sidan behandling och relationsbyggande som är, och de måste inte komma i konflikt med varandra, men de gör ju ofta det. Och det där är en otroligt svår balans, både för personalen på institutionerna att liksom försöka upprätthålla den, men också förstås för vården som helhet att hitta rätt balans. Idag tror jag att man för vissa ungdomar har varit tvungna att trycka mer på säkerhetsaspekten kanske, men jag tror att det har tyvärr gjort att möjligheterna till vissa mer positiva processer på de här institutionerna är faktiskt just nu är lite sämre än vad det har varit förut. Och då hoppas jag att det, pendeln brukar svänga lite hit och dit när det gäller det, och jag hoppas att vi kan gå mot att man försöker få till den balansen bättre framöver.
Tack för att du var med i podden Idéburen välfärd.
Ja, tack själv.
Och ja, vart kan man läsa mer om dig? Man går in på Stockholms universitets hemsida och söker upp dig, helt enkelt.
Ja, det är väl så helt enkelt på kriminologiska institutionen. Där kan man gå in och se vad jag har skrivit och vad jag forskar om.
Ja, tack ska du ha.
Tack själv.
Och du som lyssnar, se till att du är prenumerant på podden så missar du inga kommande avsnitt. Hej då!